Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Karin Bodin, koncern-vd för Polarbrödsgruppen. Vi pratar bland annat om den fruktansvärda branden 2020 när hela fabriken i Älvsbyn brann ner. Om krishantering, Karins bästa egenskaper som chef, om yoga, löpning, att bara stanna upp och andas och att växa upp i en bagarfamilj som gått i 5 generationer. Vi pratar också om hållbarhet, historien bakom loggan med renen och midnattssolen. Om Karins mormor, hennes systers bortgång, om morgonrutiner och såklart vilket som är det bästa pålägget. Tankarna om att vilja bli dirigent, statsminister eller musiklärare. Men också om hur en perfekt lördagsmorgon börjar med bakat havre och polarbröd såklart. Karin Bodin, du är koncern-vd för Polarbrödsgruppen och kommer från 50-generationens bagarfamilj. Du är född i Älvsbyn som är beläget vid Piteälv i södra Norrbottens län. Du utbildade dig till journalist i Sundsvall på tidigt 90-tal och gjorde familjeföretagets första hemsida. Företaget var ju såklart Polarbröd som har funnits sedan 1879. Ni gick under namnet Bagar Nilsson i byn. Och jag ser fram emot att höra om det här. 2020 fick du ta emot priset Näringslivsmedaljen av Kungliga Patriotiska Sällskapet där du hyllades för att behålla hållbarheten i fokus i just familjeföretaget Polarbröd. Jag vill såklart prata om dig, med dig om den historien bakom Polarbröd. Loggan med renen, att driva ett miljardbolag tillsammans med din syster som inte finns med oss längre, men också om den tragiska branden för ett par år sedan och självklart även om din träning och dina träning- och hälsorutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tusen tack.
Härligt att ha dig med och jag märker att jag snubblar på orden idag så att jag får prata upp mig lite nu. Det är fredag, jag har pratat hela veckan. Nu vill jag ju veta var du befinner dig i Sverige och var du sitter någonstans och hur du mår idag.
Jag sitter i Umeå på Polarbröds kontor och jag tittar ut på en nästan vårlik fredags eftermiddag. Mm. Och, ja, så det är kontorsmiljö men förhoppning om helg alldeles snart.
Och det var så gulligt, jag var tvungen att fota för jag sa till dig att det ekade lite och då så tog du fram en sjal som en beduin höll framför. Men det hjälpte inte.
Nej, det var jag förstås.
Det var väldigt gulligt. Och hur mår du då?
Bra, det är ganska hektiskt just nu. För vi har invigning av bageriet på tisdag. Så det snurrar. Oj. Men det, jag gillar det. Jag trivs med det.
Mm. Jag har förstått det när jag har gjort research. Mm. Vi ska faktiskt, när du säger invigning. Vi ska dyka rakt ner i en annan invigning som aldrig blev av. Vi börjar där på en gång. I augusti 2020. Ni hade precis då gjort en investering på 150 miljoner för en ny produktionslinje som skulle invigas. Bubbel var inhandlat och smörgåstårtorna förberedda när du blev väckt 5 på morgonen. Berätta om vi backar bandet ett par år. Vad hände den natten?
Ja, precis. Jag blev faktiskt väckt redan före midnatt. Jag hade lagt mig tidigt.
Så
det började brinna ungefär vid 22-tiden. Mm. Och jag väcktes då av min kusin som ringde till min man och sa det brinner i bageriet i Älvsbyn. Polarbröd är ju ett familjeföretag som min kusin är också delägare.
Mm.
Och jag hade min telefon på ljudlöst så kommunikationschefen hon fick inte tag på mig. Så men min man vaknade av det där och väckte mig och sen fick han också cykla till vdn i Polarbröd, Anders Johansson som också bor i Umeå och knacka på hos honom för han också lite svårväckt. Sen kastade vi oss iväg så bageriet stod ju i lågor. Och vi skulle ju upp egentligen ha invigning nästa dag av en ny bagerilinje. Den största satsning vi någonsin gjort i Polarbröd. Men istället för att fira så blev det ju krishantering. Så under natten när vi åkte upp mot Älvsbyn från Umeå. Det är en resa på drygt 3 timmar. Så ringde vi och väckte olika personer som behövde få höra det här. Vi förstod ju mer och mer allvarligt situationen. För bränder och bagerier, det är inte så ovanligt. För det är heta ugnar och det är mjölbröd.
Mm.
Men den här storleken på den här branden blev ju allt mer uppenbar för oss. Och vid 3-tiden på natten så sa brandkåren att vi kan inte rädda bageriet. Vi måste koncentrera oss på en kringliggande byggnad. Så det var väldigt dramatiskt. Vi åkte upp och väckte de som behövde bli väckta, ringde våra viktigaste kunder, hade avstämningar i krisledningsgruppen varje timme, kom fram till Älvsbyn 5 på morgonen och började då på fysiska möten.
Ja, det var så det var. Du kom fram klockan 5. Mm. Och under de här 3 timmarna i bilen på natten, då hade det nästan hunnit blivit ljust, va?
Ja, precis.
För det är augusti också.
När vi kom fram till Älvsbyn så var det ju dagsljus. Vi såg ju rökpelaren på långt håll när den stack upp. Och den Älvsbyn ligger ungefär 6 mil från Luleå. Mm. Och jag vet människor som var i Luleå som vaknade på morgonen och tyckte, vad är det som luktar? Och då var det branden på lagret.
Och hur gick tankarna här när du satt i bilen och började långsamt förstå att det kanske från början bara var något litet och sen började det liksom långsamt förstå att den blev större och större och större? Och hur gick tankarna? Minns du liksom?
Ja, det var ju chockartat naturligtvis. Mm. Det var ju den största katastrof jag har upplevt i mitt yrkesliv. Som bara utspelade sig. Och det är katastrof i ordets bemärkelse. Att det är väldigt plötsligt. Och krishantering som måste göras väldigt snabbt. Vad gör vi nu? Hur tar vi hand om det här? Vad gör vi med medarbetarna? Vad gör vi med allt? Så att det var väldigt, väldigt stressigt. Omvälvande. Sorgligt. Hemskt. Som tur var blev ju ingen människa skadad, men Nej. Vi visste ju inte när vi kom mot Älvsbyn, så blev vi inte insläppta i kommunen, för de hade stängt kommungränsen för risk. Vi ville inte ha in folk, risk för ammoniakexplosion från vår kylanläggning, som ju lyckligtvis gick att, den risken gick att undanröja, så att, och inga andra hus blev heller förstörda förutom själva bageriet och frys som hörde till bageriet. Så att det var väldigt många saker på en gång. Mm.
Fanns det en färdig krishanteringsplan i företaget?
Ja,
eller var det något som
det.
Ni skapade där på morgonen?
Nej då, utan det fanns. Det var väl det då att datorerna slutade. Alltså att, våra servrar var inne i bageriet och en väldigt framsynt medarbetare fick med sig servrarna ut. Men de var ju inte inkopplade, så vi hade inte tillgång till nät, till våra servrar. Så vi fick leta lite grann på gamla dokument som fanns. Plus att vi hade ju tränat på pandemikrisen i flera månader. Vi hade haft dagliga möten för det var ju en potentiellt stor kris. Det visade sig ju inte bli det. Det var svårt att veta när det började. Om folk skulle bli sjuka samtidigt. Eller om försörjningssystemen skulle slås ut. Så därför hade vi ju tränat kris i flera månader varje dag. Så fick vi bara byta tema på mötena.
Jag har lyssnat på ditt sommarprat. För er som inte har gjort det, så googla. Det var ett väldigt bra sommarprat. Och väldigt känslosamt sommarprat. Det stod att de drog i det. Och de ville att du skulle prata med pressen. Och du var i chocktillstånd och drog dig undan. Och sen var det någon vänlig själ som kom fram och frågade om han skulle hjälpa till med något. Och fixa något dricka och mackor och sådär. Men sen stod du ju också inför. Du hade 131, om jag har läst på rätt vid tillfället, 131 anställda. Nej, men du hade många familjer som hade jobbat i generationer och både man och hustru som jobbade hos er. Liksom, hur tog du hand om allt det här? Krishantering, familjen, hur orkade du ta hand om allting?
Det var ju många lager. De här 131, det var de som var fast anställda kollektivmedarbetare i bageriet. Innan dess hade vi varit tvungna att säga upp de som var vikarier. Det var 58 personer. Så det är mycket folk som har berörts av det här. Det var naturligtvis väldigt sorgligt. Det var ju 10 dagar efter branden som vi fick varsla om uppsägning. Och vi valde att jobba så snabbt vi kunde. För att vi tyckte det var en fråga. Så att det var ingen idé att dra ut på det. Det var bättre att försöka dra plåstret och sen gradvis komma tillbaka. Och det har ju varit en stor styrka för oss på hela den här resan. Att vi har försökt äga vår berättelse. Att se till att vi inte har blivit offer. Varken för våra egna spekulationer eller andras. Utan hela tiden försökt ta kommandot i vägen tillbaka. Och det var väldigt, väldigt sorgligt. Men samtidigt förstod ju folk att det finns ju inget bageri att jobba på just nu. Utan och då sa ju vi redan då att vi ska göra allt vi kan för att komma tillbaka. Och då krävdes det ganska tuffa åtgärder för att kunna lyckas med det.
Mm. Och var det självklart, kände du, att ni skulle bygga upp det igen? Eller hade du någon gång tanken så här, nu orkar jag inte, nu kanske är det här ett tecken på att vi liksom ska lägga ner, eller hur fan kände du att?
Jag har förstått i efterhand att det var en oväntat tidigt besked. Vi bestämde ju redan på morgonen. Direkt när det var liksom, inte ens 12 timmar efter branden, så stod jag framför medarbetarna och sa att vi ska allt vad vi kan för att komma tillbaka.
Mm.
Jag fick ju säga just så. Jag ville ju säga att vi ska komma tillbaka, vi ska bygga upp. Men det var någon klok människa som sa att Karin, du kan inte lova det. Vi kan inte bedöma omfattningen av det här än. Och det var insiktsfullt. Men det var det jag hade velat säga. Men jag fick säga allt vad vi kan. Och vi gjorde ju allt vad vi kunde. Och vi kunde ju faktiskt komma tillbaka. Det gick.
Ja, jag kan inte ens föreställa mig. Men en dum fråga, för ursäkta mig. Men kan du nu så här i efterhand hitta någonting positivt med det som hände? Jag vet att det låter jättekorkigt.
Nej, men det är inte det. Men det finns ju en klassiskt uttryck som är never waste a good crisis. Det är alla problem, alla utmaningar finns det alltid möjlighet till förbättringar, förändringar och lösningar. Och det är också en del av det mänskliga behovet, tänker jag, att få vara en del av en förbättring. Det känns ju fantastiskt bra att kunna göra något som gör saker bättre. Och är man på botten så är det ju inledningsvis ganska enkelt. Om bageriet har brunnit ner, vad ska vi nu göra? Vilka steg kan vi ta för att komma tillbaka?
Mm.
Och så får man ju planera och jobba tillsammans. Det har ju varit helt avgörande. Mm. Min roll i det här har varit förhållandevis liten. Jag har haft förmånen att vara omgiven av en massa mycket kraftfulla, handlingskraftiga, helhjärtade människor som har gjort allt för att vi ska lyckas. För att vi tillsammans, jag tror att vi har sparat varann att göra mer än vad vi trodde det var möjligt.
Mm. Och den här första hyllan, för nu hade ni ju, det var ju ändå massa företag och butiker och så vidare som stod och väntade på sin brödleverans. Hur löste ni det rent praktiskt med produktionen? För jag har förstått att ni hade ett extra bageri och tog hjälp av partnerbagerier. Liksom, hur såg strategin ut och hur lång tid tog det innan ni kunde börja leverera igen?
Vi slutade aldrig leverera.
Nej, okay.
Eftersom vi har ju då ett bageri till som heter Polarbageriet i Bredbyn, och de fick ju samma vecka som branden var sätta igång och producera en del av de produkter som hade bakats i Älvsbyn. Men vi hade mist 75% av vår kapacitet, och det betyder ju att vi kunde liksom bara baka en fjärdedel av det vi hade bakat innan.
Mm.
Men genom att tänka till, genom att bygga bort flaskhalsar, vi skickade ner personal från Älvsbyn till Bredbyn som kunde det här väldigt bra. Och naturligtvis också alla de duktiga som redan fanns i Bredbyn.
Mm.
Ökad skiftgång, smarta lösningar. Så har vi ju kunnat fördubbla kapaciteten i det bageriet. Och som du sa också har vi tagit hjälp av andra bagare. För att kunna helt enkelt inte vara borta från hyllan för länge. Och vi har haft faktiskt väldigt stor förståelse från båda våra kunder. ICA och Axfood och Coop. Och våra konsumenter som förstått, alltså det är klart att det inte är obemärkt att ett helt bageri, ett så stort bageri vi är med. Men vi har fått mötts av stor förståelse och stor tolerans.
Älvsbyn är ju en mindre by och Polarbröd är ett stort företag. Hur ställde byborna upp? För jag kan tänka mig att det är liksom lång historia bakom Polarbröd.
Ja, men absolut. Det är många som du sa som har jobbat länge hos oss. I familjer, flera generationer kunde det vara. Och det är klart att många berördes. Och många ville att vi skulle lyckas komma tillbaka. Så jag tycker vi har fått fantastiskt stöd från människor i bygden. Men faktiskt även från många andra håll. Runt om i landet. Konsumenter som har hört av sig. Det var en kvinna som skickade 200 spänn i ett kuvert. För vår återuppbyggnad. Och det tycker jag var väldigt
kallt. I kontanter?
Ja.
Ja, men gud vad fint. Tänk om, wow. Vad gulligt.
Ja.
Ja, man gör vad man kan. Det är ett
jättebra stöd. Ja, precis. Och den här berättelsen, alltså en sån här komma tillbaka berättelse, det är många som berörs av det.
Mm. Ja, det är starkt. Alltså, har du alltid varit den typen ända sedan du var liten? Du bara kavlar upp armarna och liksom löser problem?
Ja, jo, det tror jag nog faktiskt.
Mm. Men känner du ibland så här att Du har man och 3 barn och du har ett stort ansvar på jobbet och föra den här familjetraditionen vidare. Stannar du upp ibland och tänker att jag är faktiskt koncern-vd över ett stort familjeägt företag? Liksom, hur går tankarna där? Gör du det ibland? Eller rullar det bara på? Business as usual?
Ja, ibland kan jag nog förundras över hur mitt liv blev. Det var inte något jag hade förväntat mig.
Nej.
Men det har varit jättespännande, måste jag säga. Mm. I med- och motgång.
Och vad hade du förväntat dig av livet? Ja. Kan man alltid spekulera i.
Ja, precis. Nej, men jag växte upp på 80-talet. Alltså Tjernobyl och det var krig mellan Iran och Irak. Och det var kalla krig. Det var mycket hemska saker, tyckte jag. Så jag var inte helt säker på vad livet skulle bli och hur om jag skulle få ha familj och hur världen skulle se ut. Så det var ganska dystert, vill jag minnas. Trots att det var poppig musik, så men just den här framtidsutsikterna var ganska... såg inte så bra ut. Så att jag hade nog inte så mycket förväntningar alls faktiskt.
Mm. Och hur var din första dag på företaget? Kan du komma ihåg den? Eller du har varit med ända sedan du var liten med liksom mjöl i köket hela tiden och med mormor och morfar. Eller hur såg du ut när du var liten? Åt ni jämt bullar och färskt bröd? Eller hur såg du ut?
Ja, men jag var ju ganska liten när vi flyttade. Jag är faktiskt född i Umeå. Mm. Och vi flyttade upp när jag var 2 år till Älvsbyn där mina föräldrar skulle vara med och hjälpa till. Mamma är ju uppvuxen i Älvsbyn. Det är ju därifrån Hagasläkten kommer. Och de blev liksom indragna av min mormor och morfar. Kom nu ska vi göra det här jätteprojektet. Och jag var så liten så jag var inte så mycket att ha till hjälp. Jag vet att min syster och mina kusiner fick hjälpa till lite grann. Jag var inte så mycket att ha där, som sagt. Jag fick ibland hjälpa till i mormor och morfars konditori. Ja. Vika tårtkartonger och sådana där, sälja bullar och sånt där. Men min första dag, alltså jag har ingen riktigt första dag. För jag smög liksom in i verksamheten.
Hela tiden.
Jag jobbade som mjölken. Ja, fast det var liksom på ett sätt, för det var mammas och pappas jobb. Mm. Och eftersom det inte var i liten skala så gick det inte så lätt. Jag vet många andra företagarbarn får ju hjälpa till på ett helt annat sätt. Jag sommarjobbade lite grann då, som sagt, med mormor och morfar. Och också gjorde jag någon sommar på kontoret och gjorde lite sånt där informationsmaterial. Men sen blev det mer gradvis när jag var äldre att jag gjorde hemsida, jag gjorde personaltidning och sådana där grejer i egen firma också, som så fakturerade för det. Så var det. Och sen kom jag in mer och mer då i själva verksamheten.
Mm. Kul. Och vad tycker du är dina styrkor som chef?
Jag tror...
Var inte blyg nu.
Min främsta styrka som chef är att jag har bra människokännedom överlag. Och jag gillar människor. Jag vill hjälpa dem att lyckas. Jag är inte detaljfokuserad, utan jag tycker mer att man ska sätta upp en gemensam färdplan. Och sen så är det upp till var och en att försöka lösa det på bästa sätt. Mm. Jag vet också att jag anses tillåtande. Så om någon begår ett misstag så är det inte så att jag försöker hänga ut den. Jag tror inte alls på sånt. Inte ett skvatt på straff eller sådär repressalier, utan det är mycket mer så, okej, det där blev ju inte så bra, men då vet vi det efter nästa gång.
Gör rätt. Och nu har ni 3 barn, du och din man. Vad är det självklart att de ska in i bolaget och bara haka på? Eller hur går tankarna där? Nej.
Nej, inte alls, utan det måste ju vara, jag har ju 3 barn och min syster har 2. Mm. Så det är ju 5 så att säga huvudarvtagare till den här verksamheten. Och det är ganska mycket folk. Och det betyder ju att om någon har lust att jobba med det, jättekul. Om någon vill göra något helt annat, går också jättebra. Och det här är något som jag och min syster fick lära oss från våra föräldrar. Att det ska inte vara av plikt, det ska vara av lust. Man ska göra det som är roligt i livet. Mm.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Så det har jag ändå fått växa upp med. Att jag utbildade mig till journalist och tänkte mig då att jag skulle jobba med sådana saker. Och så kunde jag göra det inom ramen för Polarbröd med informationsfrågor. Sen gick jag vidare och blev vd. Så att det är klart att det var inte en planerad rutt. Det var inte utstakat för mig och det kommer inte vara det för mina barn heller. Mm. Mina syskonbarn. Utan det måste vara lustdrivet.
Mm. Äter du Polarbröd varje dag?
Ja.
Du hade inte vågat svara något annat.
Nej, men jag tycker det är bra. Jag vill ha koll på vad vi säljer. Och veta vad konsumenterna får. Plus att jag tycker om det.
Vilket är din favorit då?
Det är lite olika, men just nu är det nog rågkaka. 30-pack, den här långa, den runda. Det finns ju också 6-pack kanske ni känner till.
Din syster gick tyvärr bort 2019. Beklagar. Och ni, har jag förstått, stod varandra väldigt nära. Ni var också kollegor. Hur var det att jobba tillsammans? Kompletterade ni varandra? Hur var de olika rollerna? Var ni väldigt lika?
Nej, jätteolika skulle jag säga, på många sätt. På vissa sätt lika, värderingsmässigt lika. Det var en stor, underlättade mycket i vårt hållbarhetsarbete att vi ville åt samma håll. Men annars, personlighetsmässigt, hon var mycket mer strategisk. Ja, hon hade ju doktorerat i freds- och konfliktsforskning som akademisk person på det sättet. Mycket, mycket tankar och faktainsamling och analyser och långsikt. Och jag är mycket mer här och nu som person. Handfast direkt. Så vi kunde komplettera varandra ganska bra på det sättet. Hon mer som rådgivare, stöttande och jag mer exekutiv.
Bra komplement. Du nämnde hållbarhet och också blivit, du fick det här priset för hållbarhet. Hur jobbar ni för hållbarheten? Vad betyder det för Polarbröd?
Vi tycker att hållbart, det betyder att det funkar i längden. Vi ska, jag tror hela, eller jag anser att hela mänsklighetens utmaning är att ställa om från det som är ohållbart till det som är hållbart. Så vi kommer kunna finnas i många, många generationer till. Det ser ju tyvärr inte alls ut så i världen nu. Men vi måste ändå sträva åt det hållet. Och det finns väldigt mycket forskning och insikter både från Stockholm Resilience Center och det naturliga steget som är den metodik som vi använder oss av i Polarbröd. Som handlar om att vi får inte störa naturen för mycket. Vi får finnas här, vi kan ha städer och civilisation på olika sätt. Men vi måste säkerställa att vi inte bryter för mycket mot planetens gränser. För då får vi inte kvar några, alltså de livsuppehållande systemen kollapsar. Tyvärr så ser vi ju att det börjar hända med klimatet. Vi har levt i en väldigt gynnsam period som heter antropocen. Nej, som heter holocen. Och nu är vi inne i antropocen, människans tidsålder. Mm. Som innebär att vi har påverkat planeten väldigt mycket.
Men, och hur funkar det rent praktiskt för er när du säger att ni inte får påverka naturen för mycket? Är det liksom, använder ni, hur är det med plasten som ni paketerar i? Mjölet som ni använder, det kommer det från ekologiska fabriker? Eller hur är det liksom rent praktiskt? Hur ser det praktiskt ut?
Ja, vi jobbar med energi, transporter, emballage. Råvaror. Och så har vi dessutom nu lagt till spill, för det är en sån viktig sak.
Just det.
Som är spinnet i matförsörjningen. Men det är de huvudområden som vi ser att vi belastar planeten. Och plasten, då har vi jobbat med bästa tillgängliga plast som finns nu på marknaden. Och det är en biobaserad plast. 86% sockerrör består den av. Men det är, vi är inte framme där, utan vi skulle vilja ha svensk skogsråvara i våra förpackningar. Och sen är det lite långa ledtider tyvärr i det där, men vi hoppas verkligen att vi ska kunna nå dit. Energi, så är vi helt självförsörjande på förnybar energi genom att vi har låtit bygga 4 vindkraftverk och köpt ett 5:e för att tillföra nätet lika mycket energi som vi förbrukar.
Det är ju fantastiskt att ni har ett eget energibolag.
Ja.
Vad heter det? Polar Energi heter det bara, va?
Polarkraft.
Polarkraft heter det, ja. Alltså det är lite häftigt.
Så att det har varit väldigt tydligt exempel på vad man kan göra som företag. Sen jobbar vi också med att skicka så mycket av godset som vi kan på tåg. Och när det gäller råvarorna, ja, det är jättebra.
Tack för det.
Det är tyvärr för få som gör det. Mm. Det är lite jobbigt att gå i bräschen, och tågsystemet är inte lika utvecklat som vägsystemet.
Nej.
Och det betyder att ibland blir det förseningar och problem. Vi bakar och fryser vårt bröd, vilket betyder att vi har inte riktigt så jätteexakt just-in-time-leveranser som färskbrödsbagerier har. Men det jobbar vi med, och sen så jobbar vi också med då själva råvaran, alltså samarbete med olika kvarnar för att få fram mer hållbara mjölsorter. Och det är spännande och det är svårt, för det handlar också om betalningsvilja hos våra konsumenter, och vad får det kosta, och hur blir det med kvaliteten. Vi har ganska stränga krav på mjölet för att det ska funka i vår produktion.
Vad härligt att höra att ni är stränga med alla sådana hållbarhetsgrejer. Ja, men det är jättebra.
Mm.
Och så nu, jag vill ju höra historien om loggan.
Mm.
Renen. Loggan, ja. Renen. Där måste jag lägga upp sen på min Instagram när jag lägger upp det här avsnittet. För er som inte vet hur loggan ser ut, berätta. Visst är det din mormor?
Ja, min mormor designade den.
Eller just det. Men det finns en historia där om renklämmorna som du gärna får berätta.
Ja, nej, men det var ju min mormor och morfar började baka den här typen av polarbrödsliknande produkter på 60-talet. Tog då upp gamla recept som fanns i familjen, men också det är lokalt bröd. Mjukkaka kallas det. De kallade det för älvsbykaka då. Kakan som från Älvsbyn. Men min mormor, hon testade att göra mackor på det. Och den godaste mackan, den blev med rökt renstek.
Mm.
Och då så fick hon tips. Det här måste du lansera i världen. Världens första djupfrysta smörgås. Jag tänkte hon, den ska heta Polar Sandwich. Och så tänkte jag ska göra en logotyp med ren, eftersom det är ren kött i mackan, och det ska vara med midnattssolen i bakgrunden, och det var väldigt så här, visionärt. Och hon lät sin släkting, vi brukar kalla någon kusin, jag tror inte de var kusiner, men någon slags kusinförhållande, Birger Lindberg, han var dekoratör och målade på originalloggan, fantastisk, jätteknepig med alla med hornen och benen. Och, så den är väldigt svår när man ska trycka. Och när vi började på 70-talet att sälja bröd liksom över hela landet, då hade vi inte alls råd med alla de färgerna. Så det såg gräsligt ut. Det var orange och brun logotyp då.
Det gick bra det med.
Ja, det gick att sälja till. Men sen har vi ju nu då kunnat ha kvar logotypen, och den är ju unik och välkänd.
Ja, för hon var lite innovativ där. Hon började göra mackor och gå ut och sälja eller ge bort, va, för att göra som en liten marknadsanalys. Har inte,
ja, jag tror aldrig hon har gett bort en enda macka, helt
ärligt. Okej, jag skojar bara.
En businesswoman.
Ja, det var det.
Ja, då, visst. Nej, men hon gjorde då, de hade servering i skidbacken i Älvsbyn.
Så var det.
Och vissa dagar så kom det mycket skidåkare, och andra dagar lite beroende på vädret.
Mm.
Och då visste hon ju att om jag fryser de här mackorna, då tar jag bara fram precis så många som går att sälja. Så det var ju smart både ekonomiskt och miljömässigt.
Mm.
Så, och ja, så hon fick ju väldigt bra, folk älskade de här mackorna. Så att det var verkligen det som var grejen med hela Polarbröds uppstart på 70-talet. Det skulle bli liksom världsexport av mackor. Sen blev det inte det, utan det blev mer bröd i Sverige och numera också Norge, som är våra största framgångar.
Jaha.
Man får börja i någon ände.
Ja. Ja. För er som inte har smakat en renklämma så är det hög tid att börja göra det nu. Eller hur?
Det ska
alla ha smakat. Vi ska bara snabbt prata lite om sorg innan vi vänder ämne. Hur hanterar du sorg? För att den här både med din syster och sen inte långt därefter så den här enorma branden. Två enorma händelser i ditt liv. Alltså Hur gick du vidare? Hur hanterar du det här? Det är ju sånt som kanske folk i din ålder, eftersom du är ung, som man kanske aldrig någonsin får uppleva i sin livstid förrän man är 90 kanske och har ett syskon som går bort.
Jo, visst. Men jag är ju inte så ung. Jag fyller 48 i höst.
Du är ung, för jag är äldre än dig. Du är ung.
Okej,
punkt slut.
Då är vi båda erfarna i alla fall. Du har varit med om mycket saker.
Ja.
Och det är så sant att mitt liv har varit väldigt gynnat och lite trauman och problem. Men ändå, när tiden går så upplever man ju en massa olika saker. Det behöver inte vara så nära, men man har varit med om saker. Mm. Och jag har ju också fått komma så långt i mitt liv att jag hade min man och mina tre barn när min syster gick bort. Så jag var ju på en väldigt bra och trygg plats. Och hon gick bort i cancer och var sjuk i över ett år. Så det var ju inte så plötsligt, utan det var en lång sorgprocess för mig och mina föräldrar och hennes familj givetvis och alla i närheten. Jag behövde vara väldigt snäll med mig själv. Mm. Det var det enkla svaret. Jag hade svårt att sova, så jag skaffade mig sån här te som heter somnate. Jag minns inte vad det heter, men jag är inte så jättesugen på kanske sömntabletter så, men det funkade för mig. Om jag vaknade på natten så kunde jag dricka, jag hade ställt vid sängen sån te och så drack jag. Det var inte varmt, men det spelar ingen roll. Det var någonting då i det, som det var kamomill eller så som var lugnande.
Mm.
Så gjorde jag, och sen la jag mycket pussel. Jag såg på Gilmore Girls. Det var alldeles lagom. Feel good och mamman och dottern och mycket relationer. Så jag fick liksom vara snäll med mig själv och inte begära för mycket.
Mm.
Så och sen när branden kom, det var ju 1,5 år senare, då plockade jag fram den där termosen igen. Jag tänkte, jajamän, så här vet jag hur man gör. Man ska vara snäll med sig själv.
Ha.
Men det var ju en helt annan typ
av
kris. Helt, och den krävde ju mycket, mycket mer arbete.
Mm.
Och det var ju också det att den gick ju att göra någonting åt. Det spelar ju roll vad jag gjorde. När Anna hade dött så var hon ju borta.
Mm.
Och det var ju enormt sorgligt och orimligt på alla sätt. För hon hade ju inte ens hunnit fylla 50.
Mm.
Alltså det var ju bara fel. Och hennes barn, tonåringar, alltså det är usch. Men det gick ju inte att göra någonting åt. Däremot branden, det gick ju att göra massor åt det. Så att sysselsätta sig med saker som gjorde att vi kunde komma tillbaka hjälpte ju jättemycket.
Mm. Om vi tvärvänder, vad gör dig riktigt glad?
Åh, jag älskar människor.
Mm.
Och mat. Och gärna i kombination.
Vad härligt.
Att få vara med familj och vänner. Och liksom, nu börjar grillsäsongen. Ut till grillen och köra på. Och liksom umgås, äta, livet. Jag tycker det är det bästa som finns.
Mm. Vad lägger du på grillen då?
Allt mer grönsaker faktiskt. Jag har insett att man kan grilla vad som helst. Man kan grilla sallad. Och det hade inte jag förstått. Men man ska inte grilla så länge. Men man får den där ytan. Och ja, men du vet, paprika och tomater och lök. Supergott.
Mm.
Kål.
Zucchini.
Ja, visst.
Jättegott.
Och svamp förstås också.
Ja.
Och majs. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Sen tycker jag ju också om fisk. Grillad fisk. Det är ju fantastiskt. Det är allt möjligt.
Är ni en aktiv familj? Fiskar ni, cyklar ni, springer? Alltså är ni en aktiv familj? Outdoor?
Ja, alltså jag springer. Och en av mina döttrar och min man springer också. Så ibland så följs vi. Och ibland så är det en och så nästa. Liksom. I en stafett. Min son, han håller på med taekwondo och min äldsta dotter, hon dansar mycket, så det finns aktivitet, men inte så att vi fem tillsammans nu ska vi
ut och hajka
så mycket. Nej, inte så mycket.
Nu är vi ju inne på träning, som är väldigt spännande ämne, tycker jag. Så gör du något annat än att springer mellan möten, har jag förstått, men det,
ja,
så sätta en stegräknare på dig, kanske du kommer upp i 10 000 i alla fall.
Nej, faktiskt inte alls. Tyvärr, jag har haft sådana steps-app i min telefon. Jag har tyvärr ett stillasittande jobb.
Mm.
Har insett att det går att ha en hel del möten som promenadmöten. Du har för komplicerad agenda. Men om det handlar om att stämma av saker och hur folk mår och sånt där, då går det alldeles utmärkt att promenera och ha möten. Så Det försöker jag göra. Men jag löptränar året runt och gör det helst utomhus. Jag trivs jättebra med det. Annars promenader händer ju. Min dotter, äldsta dotter, har börjat på gymma. Och jag hade ett pass med mig häromdagen så jag fick ont i armarna. Det var någon slags, jag vet inte vad det var.
Du gestikulerar, Karin, här och vevar med armarna. Du är fortfarande ont, du kommer bara till axelhöjd.
Ja, men det är ju jättebra att göra lite olika grejer. Jag tycker det är så kul att spela tennis och pingis och sånt där, liksom, såna där liksom rolighetssporter.
Det är roliga sporter.
Det är det. Och sen ja, yoga har jag kommit på är ett fantastiskt komplement, löpning. Det kan jag inte vara ensam om att ha kommit på.
Alltså, ja, du rabblar ju upp hur många favoritgrejer som helst.
Men just yogan hade jag inte blivit vän med alls förrän efter jag fyllde 40. Mm. Jag tyckte det var ett jävla snackande och mediterande. Jag vet, det passade inte alls. Jag tror det kan vara en åldersfråga. Att jag kunde tolerera det här att nu ska jag ta det lugnt. Det är inte så fort som möjligt som det handlar om. Utan det gör det rätt. Tänk, känn efter. Se till att andas. Där har jag fått enormt mycket hjälp av också under de här kriserna.
Mm.
Att yoga som förhållningssätt är jättehärligt. Och superbra komplement förstås till löpning. Eftersom det är ju den här stretchen och ja, känna hur kroppen mår.
Oh, det är som ljuv musik i mina öron. Men man måste komma, du sa din åldersgrej. Jag, om du får att känna dig bättre så, det tog mig tills jag fyllde 40 också innan jag förstod det med yogan. Sen så blev jag yogalärare och sen nu är jag helt såld. Men just man kommer till det där stadiet och man inser att träning behöver inte bara vara att man kör skiten ur sig och kryper hem och typ har blodsmak i munnen. Utan träning kan också vara träning på ett helt annat plan.
Ja.
Så att, ja men vad härligt. Ja, då har du också haft yogan och andningen och meditationen som ett sätt att hitta kraft.
Absolut, och det är viktigt för en person som jag, som man brukar väl kalla A-personlighet, väldigt aktiv, väldigt utåtriktad. Och jag, som sagt, jag älskar människor och mat och musik och så här. Men att få den här balansen, att ibland ta sig tid att sitta och andas, att det är oerhört värdefullt. Och jag önskar att fler förstod det.
Jag önskar också det. Det är så oerhört viktigt. Och det är en ålderssak. Jag blir alldeles lycklig när det kommer unga människor till min yogaklasser. Som bara ser när de blundar och bara sitter och njuter. Ja, men vad roligt att höra. Samma fråga som alla gäster får. Hur ser dina morgonrutiner ut? Vad händer på morgnarna? Rusar du upp eller andas du och yogar? Eller hur ser det ut?
Det är faktiskt olika. Det händer, jag har framförallt under pandemin, det har man ju kunnat fördjupa sig allt möjligt. Det finns ju en tjej som heter Adrian Mishler från Texas, kanske du känner till, som jag har
lagt yoga with Adrian.
Yoga with Adrian. Och hon har ju lagt ut sedan 2015, årligen en sån här yoga, 30 days of yoga. Och jag har gjort alla hennes ja, 30 dagars, och jag har till och med gjort om dem flera gånger och ratat dem. Vilka tycker jag är bäst om pass? Jag har liksom skrivit upp varenda pass i de där.
Strategiskt.
Så det skulle kunna vara en morgon att jag går upp och gör ett yogapass.
Mm.
Och sen käkar frukost, det är te och mackor kanske med familjen. Så, men det finns andra morgnar då jag vaknar tidigt och tänker, nej men nu tar jag en löptur. Ja. För det passar mitt schema och sådär. Där, eller kör igång en tvätt. Det kan vara lite olika faktiskt. Jag har ingen sån där väldigt tydlig morgonrutin.
Men så kan det vara. Lite efter humör. Men man kan väl i alla fall säga att du gör någonting.
Jag stiger upp i alla fall.
Ja, men du gör någonting aktivt, låter det ju som. Någonting, eller vill säga så här, någon medveten handling. Antingen yoga eller springer. Eller kanske det bara blir te och mackor ibland.
Ja.
Hur ser den perfekt lördagsmorgon ut då?
Då
det är så här, försvinner det... blicken bort, säger jag.
Ja, men det är härligt. Då vaknar jag kanske lite före de andra. Jag har en väldigt morgonpigg dotter. Och ja, så vi är uppe ändå hyfsat tidigt.
Jag har precis fyllt 50. Och en av gåvorna till mig själv var att jag skulle ha ett self-care year med extra glitter och glow. Och det vill jag kunna dela med mig av. Därför kan jag nu erbjuda dig 20% rabatt på alla Great Earths-produkter som ger just lite extra glow. Jag kan varmt tipsa om den vackra duo-kapseln Beautiful Skin, fylld med närande vitaminer och mineraler, exklusiva oljor, fransk melon och champagnedruva. Gå in på greatearth.se/glow och använd koden Kirin20 med stora bokstäver så får du 20% på alla produkter som ger extra glow. Det är alltså Kirin20 på greatearth.se/glow. Och du, koden gäller bara till sista maj, så skynda så vi kan glittra tillsammans.
Men säg att jag får komma upp först och så får jag sätta igång en bakad gröt. Ja, det har jag hittat här senaste året.
Bakad gröt? Ja, man gör gröt och sen slänger man in i ugnen med lite ägg och grejer. Är det du
precis.
Menar?
Ja, man blandar alltså havregryn, ägg, lite bakpulver, lite honung kan det vara. Och då kan man äta päron eller något nötsmör eller man har vilja sylt eller så. Det blir jättehärligt. Det tycker jag är en härlig frukost. Gärna med yoghurt till. Och kanske färska bär om det är så för det.
Ja. Så, gud vad då, gott.
Och det blir med den bakade känslan. Och så är det fortfarande lite så där extra. Det är inte en vardagsgrej utan det är en helgfrukost. Och så blir det så trevlig konsistens med de där äggen som gör att det blir pudding.
Det brukar jag också göra. Vaniljkesella brukar jag ha till också.
Oh, det är lätt.
Ja, jag vet. Oh, nu sken det upp. Oh! Jag åt faktiskt gröt precis innan vi skulle spela in det. Du, jag vill ändå fråga lite kort. Du tyckte inte att du var speciellt ung, men det tycker jag att du är. Men vi är ändå mitt i livet. Har du påverkats av hormonerna? Det gör vi ju vare sig vi vill eller inte. Eller ligger de, vilar de?
Jag tror att de vilar. De håller sig lugna än.
Grattis!
Tack!
Ja, men lite faktiskt. Vad skönt, då kan vi bara bocka av den frågan.
Det kommer nog sen, tänker jag.
Ja, men gör en intervju om ett par år kanske.
Ja, precis.
Nu ska du få 5 ofullständiga meningar, så ska du bara fylla på. När jag själv bakar bröd hemma blir det oftast ... och med pålägg som ...
Ja, men då är det nog egentligen naanbröd eller chapati eller ett sånt där bröd som man har till mat.
Vad är chapati?
Chapati är indiska tunnbröd.
Vad gott!
Det är så väldigt lyxigt om man har gjort ett sånt bröd som man ska ha till maten precis då. Eller så bakar jag en slags baguette som också är supergoda till. Så att pålägget är egentligen mat då. Alltså någon gryta eller så.
Wow, vad gott!
Ja.
Nu blev jag hungrig. Det hade jag inte förväntat mig. Jag hade tänkt så här skons och så lite kaviar på. Men du sa helt plötsligt indiska grejer. Gud vad gott! Mm. Jag mår som allra bäst när jag...
spelar musik.
Just det, jag har förstått att du gillar det. Har du någon favoritgenre?
Alltså jag gillar nog jazz och pop mest. Men jag är lite inne i en fas nu. Jag börjar spela gitarr och sjunga. Och jag bara tänker, men det är bara mata på. Det är bara en övningsgrej. Så att det är liksom, jag spelar lite pop nu.
Men gud, hade jag vetat det hade jag tvingat dig att spela lite gitarr. Det hade man ju velat ha i podden. Om jag inte ärvde familjeföretaget hade jag troligtvis...
blivit musiklärare.
Aha, den kom snabbt. Och det är gitarr.
Eller något annat. Jag trodde som barn att jag skulle bli regissör eller dirigent. Eller statsminister, tänkte jag. Kunde också vara kul.
Ja, det var ju helt inga konstigheter alls.
Nej, men det är ledarroller alltihopa. Och det är klart att jag har dragits till det hela livet. Jag gillar ledarskap. Och statsminister har jag omvärderat. Jag har den djupaste respekt för våra folkvalda som gör dem. Alltså, lägger enormt mycket tid och får så mycket skit. Jag tycker det är... ja, men samtidigt så är det enormt svårt med politik för det. Så jag vet inte hur vi ska lösa det.
Alltså, Karin for president. Kan vi inte komma överens om det nu? Gratis polarbröd till alla.
Ja, det tycker jag.
Stiget. Det tycker jag också. Det bästa rådet jag ger mina barn är...
följ ditt hjärta.
Ja, fint. Sista. Senaste gången jag svor sa jag... därför att...
Jag har inte så vårdat språk. Jag kan ha svurit. Alltså, jag svär ju också bara för att det är roligt. Liksom... jävlar vad kul, eller något sånt där kan det vara, lika väl som en riktig svordom som egentligen kanske mer är ett ilske uttryck.
Ja, man förstärker meningen när man gör det.
Ja men precis, nu kommer jag faktiskt på det. Det var i morse och det var inte så roligt sammanhang. Det var en arbetssituation som inte ser så bra ut, och så här, fan också så. Det var inte vad jag hade önskat, men så var det.
Så var det, vad härligt, eller inte. Nu ska du få luta dig tillbaka en minut och få lyssna på min lilla sammanfattning om polarbröd och dagens samtal. Jag tänker att vi svenskar har väl alla sin relation till polarbröd. En sommartreat jag har är att köpa jubileumskakan. Jag vet inte varför det blir just bara på sommaren. Det har bara blivit så. Tur att det är snart i sommar. Ni vet det stora paketet med det halvmåneformade brödet. Trots sin storlek går det raskt ner i magen. Både en, två och tre bitar. Jag låter det ligga i rosten en liten stund bara innan jag vänder upp och ner eftersom bara halva får plats. Men inte hela rosttiden. För att sen ta en rejäl klick smör som jag drar över min macka flera gånger så smöret får smälta och rinna ner i hålen. Ovanpå lägger jag generöst med grevéost. Mm. En annan favorit är polarknäcket. Här kan det lätt slinka ner ett halvt paket åt gången. Just polarknäcket kan jag rekommendera att äta med norsk brunost och havssaltat smör. Jag har inte varit i Älvsbyn men älskar att besöka småsvenska orter. Så jag sätter upp Älvsbyn på min bucketlist. Det för att avsluta dagens samtal. Tusen tack Karin för ett otroligt spännande och intressant samtal. Om man vill läsa mer om dig eller polarbröd, vad hittar vi dig på sociala medier?
Oj, jag är inte så mycket på
sociala
medier. Du är
inte där? Nej. Men om vi
jag har en Wikipedia-sida.
Ja.
Som någon har gjort.
Karin Bodin. Sök på Karin Bodin bara.
Ja, polarbröd.
Polarbröd. Ja, jag gjorde ju det. Både igår och idag. Det kom ju upp en och annan träff. Tusen tack Karin för ett otroligt härligt avslut på veckan. Det är faktiskt fredag idag alla lyssnare. Första fredagen i maj. Men det kommer sändas om ett par tre veckor. Tusen tack alla lyssnare och stort tack till mina sponsorer som stöttar och supportar mig. Kolla in deras hemsidor greatearth.se och mettepk.se. In och följ, eller leta upp Karin, in och följ Polarbröd, in och följ mig på Shape by Kirin och in och följ podden Träna med Kirin. Prenumerera, dela och kommentera så blir jag jätteglad. Tills vi ses nästa gång, puss och kram. Hej då Karin.
Hej då.